Spanarna i P1 och i appen Sveriges Radio Play. Programledare Kattis Ahlström.
Hej alla kära fredagslyssnare, välkomna in, och även ni som lyssnar andra dagar förstås. Välkomna in i värmen, i våren som kommer av sig. Men här inne är det ju blått solsken. Och detta på grund av veckans barnatriad, bestående av Perna Roskin.
Hej, hej.
Idag klädd mycket trevligt. Min mamma har sagt att du ser slum ut. Det vill säga mycket snygg.
Trevlig. Slum, sa hon det?
Ja, slum. Då, var man, då hade en liten sjal, en liten scarfs i halsen.
Och en liten tant i bröstfickan.
En liten tant som du av oklar anledning går omkring med i bröstfickan.
Mm, mitt alter ego.
Ja, hon lever inte, kan vi säga.
Nej, inte efter den tid i den bröstfickan.
Sen har vi Jessica Idyr.
Hej.
Alltid lika tjusig och flott. Idag är jeansdräkt.
Ja, klä gärna upp mig för att göra radio just.
Det är vi väl,
det känns viktigt.
Ja, det tycker jag är...
För oss andra är det viktigt.
Ja, en förebild för att säga.
Uppskattas.
Patrik Hardenius, är ju inte sämre du.
Oj.
I din trevliga, lite enklare men ändå så förtjänstfullt påsatta korta.
Bra jobbat, Katja. Bra,
bra jobbat. Jag vet inte om det var bra jobbat. Alltså, det var något av det mest framkrystade radiohistorien.
Jag förstår att den här kortan ska jag aldrig mer ha. Det,
men du,
den är brun och grönrutig.
Nej,
det är
jättefin.
Ja. Den är i alla fall fint på sig. Ja.
Du var ju så duktig som att lägga på dig. Det,
jag kunde ha sagt något. Jag ägnade ändå några minuter åt att struka den.
Struka den. Det var det som gjorde grejen, att du struk den.
På tal om våren som kom av sig. Hanni, få ur er något vårskrik innan detta kaos av kyla.
Inget vårskrik på den här fronten.
Inte ens en liten lök nedstoppad.
Men gud nej. Här stoppas ingen lökar varken
i den här jorden.
Nej.
Nej, har man en lök i halsen blir det ingen vårskrik.
Har Per tjoat något?
Nej, jag tjoar på vårdagjämningen. Har det varit eller nej?
Den
har varit. Okej, okay. Ja, då får jag tjoa retroaktivt. Ja. Jag har dålig koll på vädret överhuvudtaget. Jag är väderblind.
Men du märker att det är snö, eller?
Ja.
Det gör du?
Ja. Ja, ja, okej, jag märker att det är snö, men jag förnekar ja, det.
Du bryr dig inte så mycket.
Nej.
Och du då, Patrik?
Nej, men inget vårskrik. Men däremot så ändrar jag min löprunda så att den går in i en liten skogsdunge där jag kan se när blåsipporna kommer.
Och vad mysigt.
Ja, nu tycker jag synd om dem, för nu ligger de väl där under snön. Och...
Fast snön är skyddande. Jag lyssnade i morse på P1 morgon och då var han ute här i Radhusparken. Det var väldigt trevligt inslag. Och man ser de små knopparna, de klarar sig. De har mycket grit.
Vad härligt, för det var snödroppar uppe förra veckan. Mm.
Det är stak i de där små blommorna.
Ja, det är stak i dem.
Ja, de kan med.
Nej, men de är uthålliga, det finns något att lära sig av det, känner jag. Mm. Att de liksom, de knoppas, nej, inte än. De bidrar sin tid, de flesta klarar sig. Mm. Några går under, som det ju är. I vår herres hage.
Oh, nej, men gud. Nu är du där igen.
Ja, nu är det fredagsmys
igen. Ja.
Ja. Oj, inte mina blåsigt hoppas jag.
Men hörni, på tal om vårskriket då, så Ronja... Mm. Har ju, många pratar om den nu. Det har ju ny tappning, Hans Rosenfeldts tappning på Netflix. Och då skrev Alex Schulman en krönika, ni kanske läste Dagens Nyheter, om att det här med vem som har skrämt upp en i barndomen. Han menade att många pratar om Vilse i pannkakan som den onda makten som styrde många av 60, kanske 70-talisterna. Men han blev skrämd av Mattis. Mm. Är detta något ni känner?
Jag kan verkligen förstå det, för han överger ju sitt barn. Han förskjuter ju sitt barn. Det tyckte jag var ganska fruktansvärt också. Men jag gillade ju lite hemska berättelser.
Men det Alex Schulman tog fasta på var hans extremt lynniga humör. Ja. Att han har en sån infantil personlighet och inte egentligen är en vuxen person i föräldrabemärkelse, och det kan jag tycka var skrämmande.
Det
var inte skrämmande, för det kom så sent in i mitt liv, men
rent potentiellt skrämmande.
Ja, obehagligt.
Men får man ändå vända sig mot den här hela idén om att hela generationer skräms av, oavsett om det är Vilse i pannkakan eller Ronja eller vad det är. De flesta människor går väl inte runt och tänker på Vilse i pannkakan eller Ronja? Eller, alltså är vi såna?
Men det är väl också det att, nej, vad är det för fel på det? Alltså, alla de här känslorna har man ju som barn. Man är rädd för saker och ting. Och om man inte får det bekräftat någonstans i sagor eller i berättelser runt omkring, då känner man sig ju annorlunda.
Det
jag tror att det är superbra
precis.
Att bli lite skrämd.
Absolut, det håller jag helt med om. Men sen, du går ju inte nu och tänker på vilse i pannkakan.
Nej, man blir inte traumatiserad.
Nej, det var det jag menade.
Nej, inte just nej,
de flesta är inte traumatiserade. Nej.
Men alltså, jag har fortfarande ett trauma kvar från min barndom. Alltså en bok som jag läste. Får jag säga det?
Lite kort, för sen är det din tur.
Ja, okej, jag säger det väldigt kort. Mm. Palle ensam i världen.
Oj.
Någon som kommer ihåg?
Den kommer jag ihåg. Den var faktiskt väldigt...
Alltså han vaknar upp en morgon och det finns inga andra människor. Nej. Inga andra föräldrar. Så han kan leka med allt han vill i leksaksaffären och parken. Och det är något så fruktansvärt hemskt.
Ja, men du sitter här nu ändå.
Lekparksscenen.
Låt oss klippa navelsträngen då från barndomen. Ja. Och de onda därifrån. Och då istället be oss ut i framtiden. Varsågod Per.
Tack. Jag börjar med att berätta när jag skulle åka från Göteborg här om kvällen med tåget. Och jag satt på tåget, eller hade precis satt mig några minuter innan avgång, så kommer en man gående med en rullväska långt borta på perrongen. Då lutar sig den kvinnliga tågvärden ut genom dörren i sista vagnen och så ropar hon till honom: spring om du ska med! Spring! Och det var inte ens avgångstid. Men som han sprang, karln. Det gjorde han. Och så med andan i halsen kommer han fram och så... Då när han, innan han får komma ombord så kollar hon biljetten och sen börjar hon fråga ut honom: varför är du så sent ute? Ja, varför gick du så långsamt? Oj. Som om hon hade med det att göra. Hon störde sig väl på att karln släntrade lite. Och det räckte inte att han hade biljett och att han faktiskt kom i tid. Han hade tagit sig till tåget på fel sätt. Mm. Och det där gav mig en flashback till min värnpliktstjänstgöring, till lumpen. En ilsken fanjunkare som vrålar rättning i ledet med språng. Och det är länge sedan nu. Men där rådde en enorm upptagenhet av reglementet och att allting skulle göras på rätt sätt hela tiden. Det var regler som skulle följas. Och eftersom det var fredstid på den tiden så var det ingen som förstod varför. Utan man bara skulle göra allting rätt. Och det är väldigt lätt att få flashbacks till värnplikten nu för tiden. För alla nyheter handlar om militären i olika skepnader. Och igår var det väl NATOs 75-årsdag?
Mm. Var det 75? Var det inte 70?
Ah. Nej, 75 tror jag. Mm. Ja. Men det firade ni väl, antar jag?
Nej.
Men det är inte bara krig i världen, utan även den militära närvaron i våra tankar som är högst påtaglig. Och ännu tydligare kommer det bli om ett par veckor. 19 april är det uniform på jobbet-dagen. Känner ni till den?
Nej. Uniform på jobbet-dagen?
Ja. Ja,
vad tänker du ha?
Nej, jag får inte ha det, för det är en dag för aktiva inom hemvärnet bara. Mm. Som vill och får bära uniform på jobbet denna enda dag. Mm. Det får de inte göra annars. Och syftet är att ännu mer synliggöra hemvärnet. Mm. Och på en av streamingtjänsterna så finns det en kategori som heter Young Adults, alltså unga vuxna. Jag vet inte vilken av dem det är, men ni har kanske sett den. Och där samlas alla filmer som handlar om unga vuxnas identitetssökande och kärleksproblem och sexuell läggning och sånt. Och där skulle den nya norska serien Klar för strid platsa. Någon som har sett den?
Nej.
Den går visserligen på SVT Play. Men det är en inleds med en mild kvinnlig speakerröst som säger, jag kan inte härma norska nu, men trygghet är det vi alla vill ha, men för att få det måste några offra sin egen trygghet.
Blåsipporna.
Ja, just det. Gullvivorna. Det är små gulliga norska barn som får lära sig att bli soldater. Mm. Och egentligen är det här inget nytt. Det finns ju många som helst sådana där serier där folk ska tränas och så. Men det är lite grann i ett nytt ljus nu på grund av världsläget och på vårt sätt att tänka. Och det är det som min spaning handlar om. Vi tänker i militära termer på ett annat sätt. Och inte minst får de här ungdomarna lära sig att lyda. Och därifrån tar vi ett djärvt skutt från norska nybakade rekryter till förlossningsavdelningen på Karolinska sjukhuset. Mm. Förlossningsläkaren Karin Pettersson, som ni kanske har läst om, som blivit avskedad för att hon brutit mot reglerna. Nu har inte jag total koll på vad hon kan ha gjort för någonting, men av alla protestaktioner och debattartiklar så låter det ju onekligen som att sjukhusets rättsavdelning reagerat oproportionerligt hårt när man avskedat och polisanmält henne. Det är lite krigsrätt över hela processen. Mm. Och den här processen, den har letts av, och det är nu ordet kommer som är navet i den här spaningen. Det är så hemskt ord så jag måste liksom ta sats innan jag säger det. En compliance officer.
Mm. Oj,
är ni bekanta med det uttrycket. Det har funnits länge.
Nej, men vad är det för funktion?
Ja, på svenska så översätts det enligt Wikipedia till regelefterlevnadsansvarig.
Oj, oh. Men man använder sig av det engelska då?
Ja, alltid använder sig det. Alltså, det är riktigt tungvrickare. På svenska skulle det väl kanske kunna vara lydnadsbefäl. Mm. Men det är väl lite av en taftologi.
Ja, precis. Och om man sa det så skulle alla bara bryta ut i skratt. Så att det är därför man måste säga compliance officer.
Precis, ja. Eller gråt. Det är ju en väldigt tråkig titel.
Ja, det är en lite skrämmande titel. Mm. Även om de säkert gör ett bra jobb bland. Det är liksom för att förebygga korruption och såna här saker. Men en compliance officer har som uppgift att säkra att organisationen jobbar och att de som jobbar i den följer alla regler. Mm. Och de har funnits länge, men som sagt i ett nytt ljus. Jag vet inte om ljuset kommer från skymningsläget. Känner ni till det begreppet? Mm. Att vi befinner oss i skymningsläge. Ja. Det är det som militären använder för den tid som är före en annalkande väpnad konflikt på det egna området. Och då när det blir skymningsläge, då blir lydandet en norm. Uniform betyder ju att man ska tänka likadant och att man ska vara lojal. Och jag tänker att vi kommer att få se mer och mer krav på compliance i takt med att det normaliseras. I debattklimatet inte minst så är det ju, har det ju gällt i längd att håll med eller håll tyst.
Jag har faktiskt tänkt ganska länge på krigsmetaforerna som används bland unga framförallt. Mm. Att det är mycket så här, men jag ska kriga, mig fram till segern och...
Ja. Det är mycket sånt där. Liksom.
Du måste vara en krigare.
Och, ja, och även vuxna tycker jag använder det. Liksom. Du behöver mer ammunition i vatten. Och,
ja, det är alldeles sant.
Ja, det är väldigt mycket sånt. Och allt det här har ju använts länge. Så att, på ett sätt är den här spaningen inte ny överhuvudtaget eftersom det här har förekommit så länge. Men det blir som sagt i ett nytt ljus kan man säga. Och jag tror att det kommer att bli mer och mer av det där. Den här feedback-ivern som vi har pratat om här. Det här med, den är slut nu. Alltså, inga fler fjäskande frågor till kunder och medborgare. Hur upplevde du ditt senaste besök? Vi skiter i hur du upplevde. Ingen vill veta hur du upplevde ditt senaste besök. Fyll i blanketten på rätt sätt bara. Du ska vara lojal. Ja, hej, det var från ICA. Jag såg på ditt kort att du har handlat på Coop förra veckan. Kan fetglömma stamkundsrabatten. Och så, ja, men tänk på alla de här 100 sidor långa användaravtalen som man skrivit under. Att man tänker följa när man uppdaterar telefonen eller datorn. Man fasar ju för det ögonblick när man kommer att konfronteras med vad man egentligen har skrivit under. Jag har lovat. Det är ett gammalt problem. Så vi går tillbaka till sjukvården igen. Och där pågår ett tydligt ställningskrig mellan regelföljare och utförare. Eller den så kallade professionen som de kallar sig. Det är framförallt läkarna som kallar sig för professionen. Och så finns de andra, administratörerna, HR och byråkraterna. Mm. Och om man... Det kanske är en ofrånkomlig spänning mellan vad och hur någonting blir gjort. Men om man googlar de senaste inläggen om byråkrater så hittar man så gott som enbart negativa rubriker. Som de här, jag tar ett axplock. Bromsa den växande byråkratin. Byråkratin stryper hälsan inom sjukvården. Ökad byråkrati avslöjar bristande ineffektivitet. Bonde, inte byråkrat. Byråkrater firar medan resenärer fryser. Och byråkraterna tar över i samhället. Det krävs krafttag. Mm. Alltså det låter ju som ett krig, eller hur, som är på gång. Där man liksom ett krig mellan, ja, som om de pratar om gängkriminella eller multipelt resistenta bakterier som ska utrotas.
Lite sorgligt ändå, för på något sätt så behövs det ändå en del byråkrater som inte bara håller ordning utan ser till att läkarna kan sköta sitt jobb eller att sjuksköterskorna och sköterskorna och hela vidibibben.
Absolut, och jag tänker precis som du säger, vi får inte glömma den goda byråkratin med själva trögheten som motkraft mot enväldiga maktinitiativ, den omutlige tjänstemannen. Tänk på att man kan inte säga tjänstekvinnan, det blir något helt annat. Sen det är bara tjänstemannen, det är inte könsneutralt. Som varit vårt värn, för att använda ännu en militär metafor, mot såväl korruption som antidemokratiska krafter. Och jag tänker på dem när man läser, jag vet inte om ni hörde Gina Lindbergs reportage om Donald Trumps skador av lojala medarbetare.
Ja, det är en helt enorm mängd människor som ska...
10 000 som ska rekryteras nu, som ska bedömas utifrån sin compliance och därefter omedelbart kunna ersätta de tjänstemän som idag jobbar som omutliga tjänstemän och neutrala på departement och myndigheter. Mm. Så nu är det dags att tänka att vi ska påminna oss själva vad vi inte tänker på när vi tänker krig. Och när någon kommenderar den att springa för att åka med tåget kanske man trots allt ska fortsätta släntra och överväga att ta ett annat. Mm. Och jag har en liten dikt. Jag blygs att säga det, men jag ska försöka läsa den.
Varsågod.
Hav misskund, Jessica. Det är för att du ska få lättare att sammanfatta den här konstiga spaningen också. Okay? Mm. När vi pressas av en alltför hård compliance kan vi inte skrika eller säga aj ens. Reglerna ska följas, men utan krav på överdriven lydnad. Brott ska inte döljas, en regelbok är ingen prydnad. Misstagen ska korrigeras. Inte mer och inte av en officer, för ingen ska arkubiseras.
Perna Roskin. Jaha, ni lyssnar på Spanarna och vi har just hört Perna Roskin som också avslutade så fint med en dikt. Och du pratade ju mycket om att den här feedbackkulturen, det är ett minneblott, det pekas med hela handen, rätta in sig i ledet. Mm. Vi är mer präglade av att vi pratar mycket om krig, militären just nu.
Ja, och att vi ska tänka på vad vi inte pratar om när vi pratar om krig, nämligen till exempel klimatet.
Just precis så. Mycket bra, tack för detta och jag lämnar med varm hand över ordet till Jessica.
Ja, och nu över till någonting helt annat. Alltså jag är ju uppvuxen i ett väldigt läsvänligt hem. Det fanns inga förbud och inga pekpinnar, inga måsten och regler och ingen åldersgräns och så. Men ett väldigt tydligt undantag, och det var Allers romaner. Kommer ni ihåg dem?
Jag trodde du skulle säga Kalanka.
Jag trodde du skulle säga Wahlströms ungdomsböcker.
Nej, nej, utan Allers romaner var såna här romance. Mm-hmm. Det hade ofta gått följetong i Allers eller Hemmets journal eller
så där. Typ Vita serien eller typ såna.
Ja, fast Vita serien var ju väldigt inriktad på sjukhus
ja, det vet jag.
Medan Allers romaner, men det är kärleksromaner helt enkelt, det som numera kallas för romance.
Som man köpte som små pocketböcker då eller?
Ja,
och inte de, i den familjen.
De gavs ut då i hundratal mellan 60- och 80-talet. Jag tror inte de finns längre. Och de hette saker som Han kom en natt, Månskensryttaren, Unga doktorn, Det hände i Marrakesh. Ni fattar.
Jag blir sugen redan.
Ja. Ja. Och det var då något slags kombination av skillingtryck och kärleksroman. Det var ofta stora tragedier, bilolyckor, kvinnor som låstes in på sinnessjukhus mot sin vilja och sådär. Men det blev ändå romantik på något sätt. Små bräckliga kvinnoblomster som blev förförda av förtroendeingivande läkare eller händiga hantverkare. Den här litteraturen var då som sagt förbjuden hemma hos mig, vilket förstås ledde till att jag smugglade hem den i mängd och slukade den på nätterna samtidigt som jag lyssnade efter steg utanför rummet så att jag ska hinna släcka lampan och så.
Köpte för veckopeng då, eller vad fick du dem ifrån?
Nej, utan min bästa kompis, hennes stora syster, hade en mängd Allersromaner.
I vilken ålder är det här?
Ja, men det kanske är 9, någonstans där.
Mm. Jag hade precis samma sak fast med Kalle Anka, för det var förbjudet hemma hos mig. Så det fick man gå till grannarna och sitta och läsa.
Ja, alltså det här var ju en kort då, men väldigt intensiv period. För det finns ju ingenting som väcker läslusten mer än förbud. Men sen dess har jag inte ägnat mig särskilt mycket åt genren. Men i somras väcktes mitt intresse igen. Och det var på grund av en romance-skandal som skakade hockeyvärlden. Ni fattar hur spännande det här kommer att vara. Det är ganska många turer, jag ska ta det lite kort bara. För det första så finns det alltså hur många romance-kategorier som helst. Jag kommer återkomma till det sen. Och i sportromantik-kategorin är hockey en ganska stor del. Och här finns ju
klubbade
möjligheter.
Klubbade på isen, ja, men,
det finns ju stora möjligheter förstås i hockeyvärlden. Det är massor av pengar, det är farliga tackar. Och det är också så här heltäckande hjälmar som kan tas av och avslöja bruna lock blickar och varma ögon och sådär. Det är lite som en modern motsvarighet till turnerspel. Ja, riddlighet och maskerade ansikten och sånt. Ja, allt det här i alla fall ledde till att romansläsarna upptäckte hockeyn. Och hockeyvärlden i sin tur upptäckte romansläsarna.
Mm. Och kärlek uppstod.
Ja, de fick nya fans. De kommunicerade med varandra, skämtade med varandra på sociala medier. Det var många hockeyspelare som hade kontakt med BookTok, alltså TikTok- falangen som alltså, läser böcker.
Man får liksom bita sig i läppen för att inte försöka spåna fram nya titlar i den genren.
Ja, jag ser hur min hjärna jobbar nu här.
Nej, men jag håller mig tyst. Jag behöver vara tvungen att läcka så mycket. Ja, ja. Så
pass. Men romansläsarna började gå på matcherna och hockeylagen bjöd gärna in. Men orsaken då till att jag ens känner till det här var att det blev en liten skandal i somras när frun till Alex Wenberg, eller Alexander Wenberg, han är svensk faktiskt. Han är spelare i Seattle Kraken. Hon gick ut i sociala medier och bad hockey-romance-fansen att lugna sig lite. Och tydligen hade då Alex utsätts till den felande länken mellan fiktion och verklighet. För några av fansen i alla fall. Det är en gullig kille, verkligen. Men det som till början då var ett snällt svärmeri övergick snabbt i sexuella trakasserier. Och när hustrun då försökte tona ner tonläget så gick det som det brukar göra i sociala medier riktigt illa. Och det började hagla av kommentarer och folk
alltså,
fick stänga ner.
Alltså blev han sexuellt trakasserad?
Han blev sexuellt trakasserad av hockey romance
av fansen. Ja.
En handfull ska jag säga, inte alla hockey romance.
Och på, vad gjorde de alltså?
Nej, det slutade med flera influencers fick gå ut och be om ursäkt. De stängde ner sina konton och kontakten upphörde mellan det här hockeylaget.
Så nu är de liksom inte längre...
Ja, nej, just de är inte det. Nej. Men det finns andra historier som har betydligt lyckligare slut. Alltså i Australien, där hockey inte är en jättestor sport, där har romance-läsarna liksom drivit upp intresset. Och det finns mätbart, alltså det har blivit mätbart fler åskådare på matcherna efter hockey-romansen. Ja, ni fattar ju vart det här kommer att leda i alla fall. Eller kanske inte.
Blir det icing eller blir det kär i ett pucko?
Vi blev tvungen
stoppa
att brista
mig,
ut. Nej, men det här är ju en genre som ofta går under radarn, medan annan genrelitteratur som till exempel skräck och fantasy och deckare då i synnerhet har blivit inplockad i, om inte finrummet så i alla fall i finrumsfarstun. Men romance-litteraturen har fortfarande fått stå utanför och stampa och tjata på dörrvagn om att få komma in och så. Men nu spirar romantiken och den här genren som det då har fnysts åt och den har förbisetts som en fånig kvinnosyssla, den har liksom lite grann i smyg flyttat fram sina positioner från sin dolda plats i en konsumkasse under sängen och ut till frontlinjen, inte bara för sex och samlevnad utan för utveckling, inkludering och demokrati.
Amen.
Wow! Och lite sport på det.
Alltså, ja, men för min fördomsprofil var ju att det här var en väldigt, väldigt reaktionär genre fortfarande. Alltså, att det bara handlar om blonda sekreterare som svimmar lite när de ser män i maktposition. Men här finns då hela HBTQ-plus-spektrat representerat. Hockey-romance för övrigt är som gjort för det. Här finns många undergenrer för det här med kärleken mellan män. Den blomstrar jättefint i omklädningsrummen. Och flera av dem hanterar komma ut temat på ett snällt och kärleksfullt sätt eftersom det är lyckligt slut i allting. Ja, vem du än är, vem du än älskar så finns det en kategori för dig. Senast idag läste till exempel i Cosmopolitan om den växande Amish-romance-trenden.
Oh, den är inte jättebred kanske.
Det kallas vänta, är det Amish hockey eller
nej. Nej, vi har lämnat hockey nu. Du får hitta på nya skämt här.
Det är svårare att hitta på Amish-titlar.
Ja, men då kan jag säga
men något med knappar och hyskor
ja,
och sånt.
Det är lite redan gjort för det kallas alltså för bonnet ripping literature. Oh. Alltså slita av min hetta litteratur.
Det är lite om deras variant av det knapplösa knullet.
Ja, ja exakt så. Men det finns också kulinarisk romantik, cirkusromantik, alien-romantik, kroppspositiv romantik, spökromantik. romantik med naturvetenskaplig inriktning, vildmarksromantik förstås, och så tidsreseromantik.
Wow, alltså här finns en explosion allt. Av...
Och det här är då, det finns flera, många titlar i alla de här kategorierna, det är underkategorier.
Men vad är kroppspositiv?
Ja, men man får se ut lite som man vill. Man behöver inte bara ha en smal idealkropp kanske till exempel.
Förstår,
eller alltså, ha alla benen i behåll.
Nej,
eller,
jag förstår. Titlar som kom som du är.
Ja, men det kan vara lite allt möjligt. Det är en väldigt inkluderande och positiv genre.
Och det här går bra?
Det går jättebra. Och om man bara tänker på tv-serien Bridgerton, känner ni till den?
Oh, ja.
Mm. Det är en serie som bygger på romance-böcker. Den har ju varit omåttligt populär. Det ryktas att tredje säsongen ska komma nu.
Ja, det har jag också hört talas om.
Som vi längtar. Mm. Den har då beskrivits för de som händelsevis har missat den som en korsning mellan Jane Austen och Gossip Girl. Och är producerad av geniet Shonda Rhimes som gjorde Grey's Anatomy till exempel. Den utspelar sig då i England på tidigt 1800-tal. Och så långt känns det ju väldigt... traditionellt,
har vi sett någon
romance-kompatibelt. Mm. Men den har ju blivit hyllad för framförallt två saker. Och det ena är att den innehåller otroligt mycket sex. Mm. Fruktansvärt
mycket pass eller kjolen där.
Ja, det är väldigt mycket sex. Och det andra är att de har tillämpat så kallad färgblind rollbesättning. Colorblind casting kallas det för. Det vill säga skådespelarna är då tillsatta helt och hållet efter förtjänst och inte alls efter hudfärg.
Uppfriskande. Ju.
Väldigt uppfriskande med ett väldigt underbart resultat. Känns också väldigt otvunget och självklart. Inte konstigt alls. Alltså ännu en plats där romantiken ligger i framkant och driver på utveckling och inkludering. Och med tanke då på hur framåt genren är har de ju självklart tagit steget in i AI-världen. Okej, och det här exemplet är lite grann med skohorn, men... Det kan väl ändå bortse
från
det. Jag känner ändå att jag har rätt. För det finns en app som heter Pirr, en svensk app. Det är väl kanske mer erotik än romantik.
Mm, okay.
Men jag tycker att de kan få överlappa varandra. Det handlar då om skräddarsydda berättelser för användarna. Man får flera olika val först, var man vill att det ska utspela sig till exempel, geografiskt eller i tiden. Och så föreslår AI några korta texter på bara några meningar och så får man bläddra mellan dem och så väljer man en av dem och så får man ytterligare ett val. Vad ska det vara för ålder på den här personen som stiger in i butiken? Vad ska det vara för kön? Kläder? Och så kommer det textförslag igen. Jag kan säga att som erotik betraktat, lite väl långrandigt. Ganska svårt att komma i stämning när man måste ta beslut hela tiden om huruvida man ska sneakers eller pampusher på sig eller om man ska sitta på kafé och dricka te eller kaffe i all oändlighet. Men den är modern i alla fall och den här appen har också fått statligt bidrag.
Va?
Mm, för att utvecklas. Eftersom, och jag citerar nu skaparna, förutom ren njutning så handlar det också om ökad jämställdhet och bättre mental och fysisk hälsa.
Tillväxtverket.
Det förutsätter ju att folk väljer rätt då, jämställt.
Ja, men det finns också det finns vissa saker man inte får göra heller. Ja, det är inte en värld där du kan beställa precis vad som
man
helst.
Man kan inte gå helt bananas.
Nej.
Men hur ser vi nu framåt på detta?
Ja, alltså framtiden går ju förstås i romantikens tecken. Och nu blir det ju the battle of the små dikter.
Åh, nej, jag lägger mig platt här nere.
Nej, gör inte det. Det har varit en...
långt borta från mikrofonen.
Det har varit en lång dag, kan jag säga. Men det låter så här. Romance kan ses som smetigt och tillgjort med en töntig, godtrogen ansats. Men om hjärtat ska bli tillräckligt stort får förvånansvärt många plats. Vi sjunger om sorger och svek och hjältarna vi dyrkar är hämnare. Men längtan efter kärlek är vår minsta gemensamma nämnare. Så visst kan man fråga sig, vad gör romantiken för dig? Men den godhjärtade repliken är, vad gör du för romantiken?
Oh, Jessica. Åh, vad det svänger. Gör det inte det?
Jo.
Ja.
Ja, förlåt. Svaret kom lite för sent. Jag förstår.
Jag tycker
det svänger. Ja, och du tittade ändå ganska sträng på mig.
Ja. Ja, ni andra bär ju inte lur just nu, så ni hörde inte det härligare. Men hörni, vi har precis hört Jessica spana lite en övergång från militären, det stränga, peka med hela handen in i då det här som du sa, att det här förbudet, det väcker läslustan som du sa. Mm. Och sen gick vi över i något mer trevligare och mjukt, det här med att vi släpper in romantiken, och det är där vi kanske blir lite mer goda.
Kärleken, Kattis. Kärleken besegrar allt.
Vem övergång, Kattis? Mm. Det är bra jobbat. Ja.
Jag kände själv att det blev...
Vad sa hon? Jag hörde inte.
Nej, du ska inte.
Jag får höra på
Patrik, ja. Nu längtar vi efter dig.
Gör ni, verkligen. Ja. Jag ska på teater ikväll.
Det var roligt.
Ja,
kul för dig, Patrik.
Ja, eller hur? Jag ska se
Thank you for sharing.
Ja, precis. Anakronisterna heter den. Vilket ju är ett väldigt roligt ord, tycker jag. Det är Per Andersson, Claes Eriksson och Andreas T. Olsson som spelar någonting som jag tror är en slags revy. Anakronism, det är ju en företeelse som är fel i tiden, kan man säga. Alltså, det är något som finns nu, men inte förr, men som vi ändå trodde fanns förr. Eller något som fanns förr och som fortfarande finns, men som inte borde finnas. Alltså tänk, Julius Caesar ringer på telefonen. Mm. Eller tänk, en ungdom idag som använder mobilen för att ringa.
Ja. Mm. Det tog en stund där, men ja. Det fattar jag.
Alltså, Caesar och den här ungdomen skulle man då möjligen kunna kalla för anakronister. Alltså, anakronister hittar ni inte i ordboken, ni hittar bara anakronismer. Ja. Och det här kommer jag ju veta mer om efter föreställningen. Men det intressanta var egentligen inte föreställningen, för den har jag ju inte sett än. Utan det intressanta är vad som hände innan föreställningen. För några dagar sedan, för då fick jag ett mejl. Alltså, om ni har köpt en biljett på sista tiden.
Ja, det är väldigt mycket väskbestämmelser och sånt. Och förlåt på
nej, det gick inte förlåt. Ja. Tvärtom, du är precis helt rätt ju.
Jag ska på teater ikväll och fick ett brev som sa vi är en teater som tillåter väskor.
Alltså, lite mindre kanske.
Ja, i min så stod det så här. Polismyndigheten beslutade i vintra som väskförbud på större sammankomster. Men den här teatern omfattas inte, precis som din, av förbudet. Men sen kom ändå 15 förmaningar av typen säkerhetsläget tar man på största allvar. Vi ska undvika att ta med väskor och påsar. Mm. Och om vi ändå tar med väskor och påsar så kommer de kanske kontrolleras. Och därför uppmanas vi alla att komma i god tid för att några kanske tar med sig väskor och påsar som kommer behöva kontrolleras.
Undertecknat av compliance officer.
Exakt.
Ja, men alltså, jag förstår inte, hur får man undantag från det? Är det liksom valet av pjäs? Det där är nog ingen som vill göra ett attentat
alltså, det här är outgrundligt, så att säga. Men mejlen kommer, var så säker. Och då kommer du få reda på.
Mejlen kommer...
Ja, det är en vacker snapsvisa, kan man sjunga på påsken. I alla fall, så väcker ju det här en spanare, eller hur, när man får den där typen av mejl. Och jag har hittat ett nytt forskningsfält. Mm. Bärologi.
Mm. Just det. Intressant, för jag har då varit på evenemang där väskor har varit förbjudna, och eftersom jag är en lady så är jag ju starkt behov av all shit som ligger i min väska hela tiden. Och det här med att pula ner alla de här sakerna i sina fickor, hur var klä? Man måste, det är ett helt nytt mode som måste komma till.
Exakt det håller på att hända. Och
yes. Allt bara gifter ihop
så här. Ja, precis. Finns det en romance-genre för bär?
Det kan du tro
säkert,
att det kommer.
Säkert.
Ja, det måste du göra.
Lika som bär.
Ja, mitt första exempel var i alla fall när jag åkte... Förlåt. Och jag kom ju på dem också. Typ 3 sekunder senare så började jag skratta. I alla fall så såg jag några ungdomar på bussen. Och de var väl troligen på väg till skolan. Barn var de faktiskt. Och vad tror ni de hade för skolväskor med sig? Alltså, hur bär dagens barn sina böcker och anteckningsblock och permar och pennor och pennvästar och passar och linjaler och suddgummin? Och vad gömmer de sina fusklappar någonstans?
Får man bara säga, vilken extremt anakronistisk beskrivning av innehållet i en skolväska.
Du är så rätt ute så det är inte sant. För det var
behöver bara mobilen.
Precis, det visar ju sig att de har ingenting alls. Nej. De har inga skolväskor längre. De går där, möjligen med mobilen. Kanske har de fått av skolan en dator och då bär de på den.
Ja, eller en liten tygkasse där det står något tryckt som de står för.
Ja, det händer ju. Mm. Ja, precis. Och jag läser då i tidskriften Kulturella perspektiv. Det är svensk etnologisk tidskrift. Det finns ett temanummer av den om hur vi bär. Ja, och en artikel där handlar om minimalistisk bärologi.
Oj, alltså ett temanummer om hur vi bär.
Ja. Alltså den vill jag också läsa, som alltså, en etnologisk tidskrift.
Jag kände mig så uppmuntrad.
Ja, det är hopp om liv alltså.
Supersugen.
Ja, och artikeln om minimalistisk bärologi är skriven av Göteborgsforskaren Ulrika Holmberg. Hon är universitetslektor i marknadsföring och forskar på Centrum för konsumtionsforskning vid Göteborgs universitet. Och artikeln hade några år på nacken, så jag hörde av mig till henne för att kolla om trenden håller i sig med minimalistisk bärologi. Och jo, hon bekräftar. Mm. Det har ju hänt tidigare någon gång att jag har tänkt spana om någonting och så har jag hört av mig till en forskare och det visade sig att det stämde ju inte.
Det var det
ja, då spanar jag ändå för att tänka att jag kanske är före forskare. Men den här gången så är jag
ringt,
ja. Men är jag då väldigt gammal som ändå behöver plats för mitt läppstift och Creo-tuben och telefon?
Man undrar.
Ja, man undrar. Ja. Ja, det kan ju vara så. I alla fall så berättade hon då att intresse för bärologi väcktes av arkitektbilder. För ni vet, sådana här skisser på ett köpcentrum som snart ska byggas eller ett obyggt torg och sådär. Mm. Och de kunde se att forskarna såg att på de där skisserna så stod folk och gick folk och satt folk. Men de hade ju ingenting med sig. Mm. Och då började de fundera på, vad är det egentligen man har med sig? Hur bär man? Vad bär man? Och hur ser det ut i verkligheten? Och de här berologerna, som vi då kallar de här forskarna för, de bestämde sig för att beforska saken. Och de fotograferade och följde efter och lät folk föra dagbok. Och så bad de då försökspersonerna berätta hur de bar, vad de bar och vad de gjorde. Och det var så Ulrika Holmberg fick syn på den här minimalistiska trenden som då inte passar Jessica, men som uppenbarligen passar många andra.
Jag kommer också från en släkt som konkar runt på sak. Min mormor kallades för påsarnas drottning, för hon hade alltid plast på. Påsar fulla med olika grejer med sig när hon var på väg någonstans.
Anakronistiskt, säger vi. Mm. I alla fall. Men hon upptäckte då de här ungdomarna som undvek att ta med sig saker. Och de här ungdomarna som lät liksom packningen gå på diet. Och jag kände igen det där. För jag kom på mig själv med att jag också önskar rätt ofta att minska bärandet. Att man liksom har någon strävan efter att ta med sig mindre. Mm. Det är skönt att klara sig utan väska. Att
jag vägde min ryggsäck för några år sedan. Min vanliga som gick och grundvägde den 8 kilo, som jag alltid går omkring med. Mm. Vad fan var jag i den?
Ja, precis.
Linjal.
Men vi styrs ju här inte bara av de här förbuden, utan också av om ni har försökt ut och flyga någon gång, så vet ni att varje väska har ett värde. Det kostar att checka in och det kostar numera även att lägga upp en väska på bagagehyllan på flygplanet. Och så kostar det också i skam, men det är en annan sak. Men i alla fall, även om man åker mer eller färdas mer klimatneutralt, så vill man ju lätta på packningen. Och nu tänker jag på att vandra, att turistvandra till skogs och fjälls. För det är inte längre status att ha den tyngsta ryggsäcken. Förr, så vid fjällstationerna, så fanns det en våg och så hängde man upp sin ryggsäck där, och den som hade tyngst ryggsäck vann. Den var ju liksom tuffast och coolast och så. Nu är det minimalism som gäller. Man ska inte ha med sig tält och sovsäck och triangiakök och dubbla ombyten. Utan liksom allt det finns serverat, så att man ska vandra fjäderlätt. Det finns till och med en Facebook-sida som heter så. Mm. Och när jag kontrollerar det här med STF så säger de, nej, men du behöver inte ta med någonting mer än bajsspaden. Det var det de rekommenderade att man tog med.
Ja. Det räcker med en liten påse.
Ja. Och den ska vara lite. Så mitt första exempel var alltså att ungdomar inte har skolväska, och mitt andra exempel är att man vandrar eller flyger lätt. Och det tredje exemplet, det kommer från affären. Alltså när man handlar numera, då får man ju frågan, vill du köpa påse?
Mm.
Eller hur? Ja. För den kostar, den tär på miljön och det är plastskatt och allt fler undviker den. Och ibland har man ju med sig en återanvändningsbar. Men rätt ofta nu för tiden så springer man ju ner, det är nära och det är alltid öppet. Så man har inte något med sig och man tycker inte man behöver någonting. Alltså, ja, man slinker ner och så går man in och så tänker man, jag ska ju bara komplettera med lite smör, tänker man. Och så...
Blir man ju nyfiken på.
Ja, eller kanske skulle man ha lite bröd. Eller så var det en tomat. Jag vet inte, har inte ni upplevt det där? Man går igenom affären och så staplar man varorna på varandra. Så här. Ja, för man tyckte att man var jätteeffektiv. Och så ser man chipspåsen och då inser man att den, liksom, hur ska man balansera den? Och så kommer glassen. Den står alltid sist vid kassorna. Och ja...
Och så lösningen är att äta upp chipsen innan man kommer till kassan och lägga grejerna i den.
Ja, eller så går man till fruktpåsarna, för de är ju gratis, va? Då kan man gå dit bort och ja, de är gratis och man tänker att det är ju återvinningsbart också med dem. Sådär. Ja, det viktiga är i alla fall att minimera väskorna, påsarna och bärandet.
Mm. Ja. Ja, var ska detta landa?
Vart landar det? Ja, ur led är bärandet som ni märker. Mm. Allt finns på nätet och i molnet, och skulle du mot förmodan vilja ta med någonting så stoppas du av väskförbud, plastpåseskatt eller ultralätta elitister. Axelväskan blir en anakronism. Gud, det där var jättesvårt att säga. Och alla som bär är alltså anakronister. Så vad händer när något minskar och bara blir en symbol från en svunnen tid? Det blir haute couture, förstås. Mm. Designat, dyrt och opraktiskt. Glöm rullande väskor och rejäla ryggsäckar. Tänk istället en slimmad, läcker kuvertväska på fjällvandringen. Eller föreställ dig Putte på väg till skolan med en ädelstens prydd liten attachéväska. Och givetvis när du kommer till grönsaksdisken så lägger du dina Ingrid Marie och King Edward i en utsökt, svindyr nätväska i den nya kollektionen från modehuset Arkimboldo.
Se fram emot det här.
Eller hur? Ja,
kommer det bli så? Du får bära eller brista.
Ja, det får. Per, du har verkligen överträffat dig själv.
Jag vill be om ursäkt till en av våra lyssnare som heter Cecilia som hatar ordvitsar.
Ja, jag tycker det har varit fantastiskt. Så mycket poäng. Och vi får tacka så hemskt mycket. Det har pekats med hela händer här. Vi har landat mjukt i romantiken. Det tyckte jag landade fint i hjärtat också. Mm. Jag ska gärna söka mig dit. Och hockeykärlek, det var nytt för mig. Att det var en sån enorm genre. Och sen så det här minimalistiska som du nu påstår. Jag tänkte också det här som du nämnde, den här Bridgerton som vi båda sett. Hög hatt, stoppa saker i den.
Ja, genialiskt.
Oh, det är det.
Och en trollkart kan man ju trolla fram vad som helst.
Ja, jag menar.
Mm. Och jag såg anakronisterna igår och det var roligt.
Nej, vad roligt.
Det var roligt.
Vi slutar i dur. Mm. Och det glädjer mig. Och jag vill tacka alla kära lyssnare och er alla fina spanare som har deltagit idag. Och det återstår bara att önska en synnerligen trevlig helg. Då våren kommer, det bryr sig inte Per om, men vi andra gör det. Och i panelen hade vi just Per Naroski, Jessica Edin och Patrik Adenius. Kontrollrummet, Brady Jouvier och Mattias Strand. Och vid teknikbordet, och så hade vi Ronny Ritterland, producenten. Jag heter Kattis Alström. Och sist här idag så spelar vi den här svängiga låten, JJ Johnson Orkester från albumet Say When. Tack! Hej!
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 Här var spanarna, programledare Kattis Ahlström, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1, och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Play.